Välkomna till avsnitt 2 av podden Dialogens brygga, romer och sos. Vi som leder programmet heter Filippa och Ramona och arbetar i projektet Utveckla ömsesidiga broar mellan romer och socialtjänsten i Farsta, Skarpnäck och Enskede, Årsta, Vantör. Men extra varmt välkomna säger vi till Hjalte och Fanny som är våra gäster idag.
Tackar, tackar.
Tack.
Hjalte och Fanny, vill ni presentera er själva? Ni kanske kan säga vad ni jobbar med, hur länge ni har varit där och vilken arbetsuppgift som ni tycker är roligaste och vad ni tycker är det bästa som med socialtjänsten.
Ja, jag heter Hjalte då och har jobbat i Farsta i snart 2 år. Och man kan säga att jag jobbar på utredning med ett utredande ekonomiskt bistånd och jag valde egentligen först arbetsplats framför uppgift. Det var ingen dröm att jobba med ekonomiskt bistånd, men så hamnade jag här och blev liksom förälskad i yrket, för jag tycker att det kallas ibland för ursocialt arbete, att du träffar alla klienter i alla walks of life och du får arbeta med dem på deras, utifrån deras förutsättningar för att skapa en stabil väg fram. Och det är väldigt kul. Och att lära sig av dem om deras liv och att få chansen att arbeta med beroende, arbeta med arbetslöshet, arbeta med sjukskrivningar, arbeta med alla människors olika utmaningar för att kunna få ett jobb sen långsiktigt. Så det tycker jag är roligast, att prata och träffa klienter.
Fint, tack så mycket.
Jag heter ju Fanny. Jag har jobbat som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd i lite över 5 år.
Wow.
Och ja, det var mitt första jobb efter socionomprogrammet. Och jag satt ju dag 1 på utbildningen och var så här, jag kommer i alla fall aldrig jobba med ekonomiskt bistånd. Och sen så allt eftersom så var det liksom folk som fick erfarenhet av det och var lite så här, ja, men det är faktiskt mycket roligare än vad man tror. Liksom. Man tänker att det bara är att vända papper, men det är inte det. Nej. Så att då testade jag det efter, alltså jag valde verkligen det aktivt. För jag tänkte att det här kommer nog passa mig. Och jag gillade det jättemycket.
Kul att höra. Ja, ni har ju liksom redan förklarat nästan lite syfte till varför ni är här idag. Vår tanke med avsnitt 2 är nämligen att vi ville bjuda in 2 sakkunniga på ekonomiskt bistånd. Och det känns som att vi har fått en full träff, helt klart.
Verkligen.
Ja. Bra. Vi har fångat in en del liksom frågor om ekonomiskt bistånd från målgruppen, det vill säga romer. Och de vill vi helt enkelt bolla med er.
Ja.
Så första frågan till er är, vad är ekonomiskt bistånd och vem kan få det?
Jag vill ju börja med att tydliggöra så här, för det är mycket frågor nu om ekonomiskt bistånd och det är också viktigt att förstå innan vi börjar förklara att ekonomiskt bistånd är väldigt, väldigt, väldigt flexibelt. Mm. Det som vi utgår från när vi jobbar är socialtjänstlagen, 4:e kapitlet. Det är liksom några sidor, det är några paragrafer, det är inte alls mycket. Sen så har vi praxis, vilket är alltså domar där man har prövat sakfrågor liksom, som ska vara vägledande. Det är handbok för socialtjänsten och sen så har vi lokala riktlinjer som är olika beroende på var i landet man bor. Så vi i Stockholms stad har våra egna riktlinjer till exempel. Och
det låter som en djungel.
Det är lite av en djungel. Det är mycket liksom att försöka leta och hitta. Och sen så är det också så här, alltså, det finns ju, kan ju finnas kritik mot att det kan vara så olika. Att liksom, men vadå, min kompis fick ju en soffa. Varför får inte jag det? Liksom att det är så här, ja. Och det är för att vi gör jättemycket individuella bedömningar. Mm. Vi har en, alltså, kring det mesta finns det en grundprincip. Liksom. Det finns en grundregel. Men sen så väger vi alltid in så här, hur ser situationen ut? Vi ska alltid titta utifrån individens förutsättningar. Men då, vad är ekonomiskt bistånd och vem kan få det? Ekonomiskt bistånd är ju samhällets yttersta skyddsnät. Mm. När man inte längre, grundprincipen som står, 1 § i lagboken, att den som själv inte kan tillgodose sina behov eller får dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd och sin livsföring i övrigt. Och det här betyder ju alltså att om jag inte har lön eller studiemedel eller liksom sparpengar, alltså så att jag har pengar så att jag kan försörja mig, eller att jag inte har tillräckligt mycket eller överhuvudtaget rätt till andra ersättningar, A-kassa, föräldrapenning, bostadsbidrag, massa olika pension, så här, då kan jag få försörjningsstöd för att klara mig. Så det är ju liksom den ena delen av det rent ekonomiska, att man har uttömt alla sina möjligheter att försörja sig eller att få försörjning genom andra ersättningar. Och sen nästa, det är ju också att man gör någonting för att förändra sin situation. Målet är hela tiden att man ska bli självförsörjande. Man behöver göra någonting för att närma sig det. Och vi kallar ju det här lite att vi står på två ben. Liksom. Det är ju dels den ekonomiska utredningen och sen det som vi kallar för det sociala förändringsarbetet. Mm. Och för att vara väldigt så här, tekniskt, vem kan få försörjningsstöd? Personer över 18 och upp till pension. Om man får pension och otillräcklig pension så ska man vända sig till Pensionsmyndigheten för att söka äldreförsörjningsstöd. Mm. Så alla som är mellan 18 och pensionsålder.
Okej, så både barn och pensionärer, det är ingen målgrupp för er riktigt?
Man kan säga att barn ingår i hushållet ofta, och då blir det hushållet som helhet. Mm, så ingår barnet i hushållet, men det är ju förälderns rätt till bistånd som bedöms. Mm. Och sen tas barnen med som en barnkonsekvensanalys och barnkonventionen är med såklart. Mm. Men det är ju föräldern som är klienten.
Ja, okej. Okej, ja, men tack så mycket. Då går vi vidare till nästa fråga då. När är man liksom inte berättigad ekonomiskt bistånd?
Ja, alltså, det också ska läggas till också att ekonomiskt bistånd är till för den som bor eller vistas i kommunen. Just och det. Att det också handlar om uppehållsrätt och uppehållstillstånd såklart. Det är de som inte har rätt till bistånd, de som inte gör det som man kommer överens om. För alla klienter som vi träffar gör med en plan som man ska följa. Mm. Och där pratar vi om vad just ditt försörjningshinder. Mm. Det kan vara att du har ett missbruk, det kan vara att du saknar jobb, det kan vara att du just har kommit från barn och unga, haft en traumatisk barndom bakom dig, du kanske behöver söka vård. Mm. För det är så att om man är sjuk och inte har SGI som det kallas, då får du inte heller sjukpenning och då kommer du och söker hos oss istället. Då kan det handla om att du ska ta emot vård och hjälp från vården till exempel. Så vi bokar in möten med klienter och pratar om deras förutsättningar, deras aktuella situation och sen gör man en plan baserat på det. Och därför är det viktigt, vi pratar mycket om det inför det här podden, att det är viktigt att man pratar med sin handläggare och är öppen och transparent. För att vi finns till för klienten. Och vi har ju sekretess som är väldigt stark. Så vi får inte säga vad som helst för det.
Jätteviktigt ju.
Ja. Mm. Så man gör en plan med sin handläggare där man kommer överens om krav. Och när vi säger krav, då är viktigt att komma ihåg att en del av vårt jobb är att hitta rätt nivå på kraven. Mm. Det får inte vara för låga, inte för höga. Så kommer från ett möte med en socialsekreterare och känner att det här känns för tufft, jag kommer inte klara det här.
Nej.
Prata med oss och säg det. Då kan vi hitta andra krav. Och man gör en utredning varje månad där vi tittar på hur ser din ekonomi ut. Och har du stora insättningar som ska räknas med som inkomst, då kan det vara ett sak att du får avslag, att du har för mycket pengar på kontot. För det är som Fanny sa, att om man kan försörja sig på annat sätt, då går du alltid före.
Och där räknas också insättningar från andra privatpersoner.
Ja.
Som det är så här, ja, men det var någon som var, ja, jag fick 1 000 kronor för att gå till frisören. Då är vi så här, okej, sorry, det kommer räknas med som inkomst.
Så det är om man inte följer planen, om man har annan försörjning, om man inte medverkar till utredningens slutförande. Och det är att man inte svarar telefon, inte dyker upp på möten, inte är med och gör en plan.
Nej, okay.
Och inte kommunicerar med oss och inte pratar med oss.
Nej.
Då kallas det inte medverka till utredningens slutförande.
Ska vi gå till tredje frågan då?
Jajamän.
Hur ser processen ut för att kunna få ekonomiskt bistånd?
Vi har ju på båda våra arbetsplatser, så har vi en mottagningsgrupp och en försörjningsstödsgrupp. Och mottagningsgruppen gör ju själva grundutredningen. Så att om man behöver ekonomiskt bistånd, man har uttömt alla sina försörjningsmöjligheter. I det ingår också sälja bostad, sälja bil, använda upp allt sparande, sälja aktier. Allting måste vara uttömt. Då ringer man till vår tidsbokning. De gör en grundläggande utredning där man ställer frågor om liksom allt mellan himmel och jord. Mm. Så att tidsbokningen sållar lite och framförallt också hänvisar. För det är ju ganska många som ringer och så frågar man, var bor du? Jag bor i Farsta. Okej, då ska du ringa till Farsta. Så det är mycket hänvisa, eller du får ringa till Pensionsmyndigheten eller så. Så mycket liksom att hänvisa människor dit de ska. Och sen om man ändå bedömer att du tillhör vår stadsdel eller kommun då, om man bor i en mindre kommun, eller att och att man tänker att det här är någon som skulle kunna få försörjningsstöd, då bokas man in på ett nybesök och man begärs att lämna in papper.
Ja.
Det ska vara liksom, det är deklaration, det är ekonomiska översikter, det är planering från Arbetsförmedlingen, det är läkarintyg, det är avslagsbeslut från A-kassan.
Det, alltså, det är en lång, lång lista.
Ah, det är en lång lista. Mm.
Och så att man, då, man kan också ringa lite innan också för att fråga, okej, det här är jag rädd för att ska hända. Mm. Så här, om jag skulle behöva söka hjälp hos er, hur skulle jag tänka då? Mm. Kan vi liksom preppa lite med papper inför att, för oftast är det, vissa papper är samma oavsett om du ringer i mars eller april. Mm. Andra måste du ha dagsaktuella.
Mm. Okay.
Så vi kan också ringa och säga så här, jag är rädd för att jag inte kommer att ha lön nästa månad. Och så kan jag säga ring när det är dags. Precis. Men också kan fråga om hur går det till, vad ska jag göra, vad ska jag tänka på. Mm. Det finns ju en lista man kan läsa innan. Mm. Jag hade en klient som kom tillbaka som då ringde mig och så här, är det samma papper som tidigare? Jag bara skickar listan till den personen. Mm. Så kunde man förbereda sig lite innan. Så man är beredd på att det är mycket papper. Precis. Och be om hjälp från handläggaren.
Ja, exakt. Och det är ju någonting som är viktigt att tänka på. Det är ju att så här, har du försökt lösa din situation på alla möjliga sätt, då kommer du förmodligen ha rätt till försörjningsstöd. Ja. Och man kan visa att man har gjort det. Man visar att man har sökt jobb eller man har tagit kontakt med vården om man är sjuk. Man har ansökt om sjukpenning. Så man har försökt lösa det. Generellt då, så då är man berättigad till försörjningsstöd. Så eget ansvar.
För ringo i utredningen. I regel är det så ofta att man kollar tre månader bakåt. Vad har du gjort? Hur har det gått? Hur ser kontot ut? Vad har vi tillgångar? Och sen bedöms det vara väldigt kortvarigt behov av bistånd. Så då kan man ibland se, så här, ha översänd vissa tillgångar som ska säljas. Är det så att det bedöms vara längre än tre månader, då ofta att du behöver liksom, sälja av grejer. Liksom. Och i regel i Stockholm så tänker man att bil till exempel behövs inte för att det är så bra kollektivtrafik. Liksom. Andra mindre kommuner har andra regler för att det är svårare att röra sig där. Mm. Men här så är det i regel ingen bil, SL-kort. Liksom.
Mm, precis.
Okay. Ja, men hur gör man då för att ansöka om ekonomisk bistånd?
Ja, som sagt, då tar man kontakt med sin kommun eller om man bor i en kommun som har flera olika stadsdelar, att kolla upp vilken stadsdel man bor i. Mm. Det brukar gå alltså, att bara söka på nätet. Så här, hitta min stadsdel eller hitta min kommun. Så, om man är osäker. Och annars så ringer man och så blir man hänvisad.
Ja.
Alltså,
ja,
vi har ju serviceskyldighet så vi ska hänvisa personer rätt. Mm. Det är också viktigt, tycker jag, att informera om att det behöver inte vara så att man långvarigt kommer stå utan försörjning. Nej. Det finns också de som kanske så här, jag har fått ett jobb men jag kommer inte få min första lön förrän om en månad och jag kommer inte klara mig den här månaden. Eller det finns pensionärer som ska flytta och behöver och har, alltså lever så på gränsen så att man har inte råd med den där flyttkostnaden.
Nej.
Man kan ansöka om försörjningsstöd för det. Alltså engångsansökning eller kanske en eller två månader eller enstaka kostnader.
Mm.
Så att även om man är självförsörjande eller snart kommer bli så kan man fortfarande ta kontakt med kommunen.
Det är ju jättebra att veta.
Ja. Och hellre fråga tidigare än senare. Riktigt. Många ringer för sent till oss. Alltså hellre ringa tid och så man vet vad som gäller när det är dags att väl komma in med den skarpa ansökan.
Mm.
Vi har ju sagt serviceskyldighet. Vi ska informera, vi ska hjälpa de som bor här och vistas här.
Mm.
Och använd det. Liksom.
Mm. Och sen då när man har varit på nybesök och man har lämnat in sina papper så utreds det. Man gör liksom den grundläggande utredningen av både ekonomin men också livssituationen. Vi frågar om missbruk, vi frågar om fysisk hälsa, psykisk hälsa, finns det någon kriminalitet eller kontakt med frivården, hur är dina barns situation om du har barn, har du skulder, alltså vi frågar om jättemycket och det är just det här att vi, alltså man tänker så här, vi jobbar med pengar, liksom. Vi jobbar med ekonomiskt bistånd, men vi jobbar faktiskt jättemycket med hela livssituationen.
Mm.
Så att för att alltså det är så här basically, vi ska hjälpa människor att leva självständigt, att klara sig utan oss. Så att vi jobbar ju jättemycket med sånt som inte är ekonomiskt, men för att möjliggöra för personer att kunna klara sig ekonomiskt i framtiden. Liksom.
Mm. Mm. Okej, då går vi vidare till nästa fråga. Hur mycket pengar är egentligen ekonomiskt bistånd?
Precis som allting annat så är det olika. Vi utgår ju från någonting som kallas för riksnormen som heter just riksnorm för att det är samma över hela landet.
Mm.
I riksnormen så ingår det liksom kostnader som alla har. Det är mat, det är hygienartiklar, det är lek och fritid, telefon, alltså mobiltelefon. Och det är kläder och skor. Har jag missat
eller, det är ju faktiskt fortfarande fast telefoni man utgår från i riksnormen.
Ja, precis. Exakt, men i hushållsgemensamma kostnader ingår telefon. Det. Och det bakas ihop. Det är, man tar liksom de här grejerna och sen då förbrukningsvaror och tidning, telefon kallas för hushållsgemensamma kostnader. Det här bakas ihop till riksnormen. För en ensamstående person 2024 så är riksnormen 5030 kronor. För makar eller partner så är det ett annat. Och sen så varierar riksnormen också för barn beroende på hur gammalt barnet är. Så är det olika belopp för barn. Så att riksnormen kan också vara, alltså, som sagt, för en ensamstående vuxen person så är det 5030. Men sen så kan riksnormen vara olika beroende på hur hushållet är sammansatt. Ju fler man bor tillsammans så förväntas man ju kunna dela på vissa kostnader till exempel.
Ja, okay.
Och sen så utöver riksnormen så är ju liksom dina specifika utgifter, din hyra, har du, betalar du för A-kassa, behöver du SL-kort, har du färdtjänst, hur mycket kostar din hemförsäkring?
Mm.
Så att det beror på dina utgifter som vi bedömer är skäliga för att uppnå en skälig levnadsnivå, vad som är nödvändigt för. För vi gör ju alltid en beräkning och jag gör ju så, många med mig i min stadsdel, att vi alltid skickar hem kopia på alla beslut och normberäkningar just för att man ska kunna se hur vi har räknat. Om man inte får det så kan man alltid be sin socialsekreterare om att få ta del av beräkningen.
Då ser du exakt vad vi räknat plus och minus och sen vilken summa som du får utbetald. Och är någonting som är fel kan du kontakta oss och säga det här är inte rätt.
Mm.
Och så kan man titta på det.
Jättebra.
Det är också bra att veta att man kan överklaga om man tycker att insättningar har, alltså att vi har räknat med inkomster felaktigt.
Okej.
Så om man har, vi har räknat med en swish på 1000 kronor så kan man liksom överklaga att det har räknats med.
Men vad innebär egentligen att överklaga då?
Ja, alltså överklagan, alla beslut, alla avslagsbeslut men också bedömningar, också då någon beräkning kan ju överklagas.
Mm.
Och då kan man antingen göra på egen hand att man skickar in det till förvaltningsrätten i första hand.
Mm.
Och om de också bifaller socialtjänsten kan man överklaga till kammarrätten. Och i vissa fall upp till högsta förvaltningsdomstolen. Okay. Men de måste först meddela prövningstillstånd. Och de tar bara upp fall som kan skapa ny rättspraxis.
Okay.
Det är väldigt svårt att få. Men oftast är det kammarrätten ganska bra också.
Mm.
Då kan man säga till sin handläggare att hej, jag vill överklaga. Hjälp mig. Eller så tar man hjälp av en kompis eller ett juridiskt ombud eller en advokatjour.
Medborgarkontoret finns medborgarkontoret, i Stockholm för absolut. Att hjälpa till med myndighetskontakter.
Ja, verkligen.
Mm. Då tar vi nästa fråga. Vad får man inte ansöka om och vad ingår inte?
Så här, det korta svaret är att du får ansöka om precis vad du vill. När man ansöker om saker som går över de här då, som Fanny nämnde med hyra, el och kanske barnomsorgsavgift, fackavgift. Det finns en på blanketten som man skriver på, finns det några saker listade. Det andra en del, då får man titta på din situation. Varför söker du det? Vad är det du söker? I vilket syfte? Och då tänker vi ofta på låginkomsttagarperspektivet. Om en person på orten som har låg inkomst, skulle den kunna köpa det här eller inte? Är det nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå? Hur har du klarat dig fram tills nu? Kan behovet tillgodoses på annat sätt? Och vissa saker är svårt att bevilja, som husdjur beviljas i regel aldrig. Kostnader för hund eller katt, det får man väldigt, väldigt sällan bistånd för. Och vi kollar också på rättspraxis. Vad har tidigare beviljats och varför och vilken grunder?
Bara för att förtydliga rättspraxis. Ja. Det är alltså domar från domstolen.
Exakt, i regel kammarrätt uppåt. Som man har som utgångspunkt i att titta på vad som är rättspraxis. Och så också, har du haft möjlighet att planera för det här inköpet tidigare? Har du kunnat spara pengar för att tillgodose behovet? Och varför har du inte gjort det?
Okej, okay. Så det fanns en lång förklaring även om det fanns ett kort svar.
Ja, både du och jag, vi pratade lite om det innan här. Båda vi säger, om vi är osäkra på om det är något man beviljar eller inte, säger vi ansök. Och så får jag kolla upp det och i värsta fall så får du ett avslag.
Ja, det är också så vi lär oss. För att ett avslag påverkar inte rätt till bistånd i övrigt, utan det är bara ett avslag för den saken du sökt just det tillfället. Man prövar alltid i första hand rätten till bistånd, alltså grundliga rätten till bistånd, alltså huvudriksnormen och hyra och sådär. Och sen efter det prövar man rätten till de andra sakerna man sökt för. Så i regel så är det så att om du inte har rätt till bistånd så har du inte heller rätt till vad du än är du söker om utöver det.
Tack så jättemycket. Nu har vi kommit till den sista frågan som vi tycker är väldigt spännande att få ett svar på. Det handlar om den finsk-romska kjolen. Och jag tänkte först, Ramona, skulle du vilja bara berätta lite om den kjolen innan vi ställer frågan?
Mm. Ja, alltså priserna kan variera väldigt mycket. Så det kan vara från 8 till 15 000.
Oj, ja, mycket pengar.
Det är det faktiskt. Men det är en väldigt viktig del för oss romska kvinnor. Men kan man få ekonomiskt bistånd för den finsk-romska kjolen?
Det här var en jättespännande fråga som jag vred och vände på och lyfte internt och kollade på. För det som nämnde tidigare, när vi får in ansökan om ting som inte ingår i riksnormen, så, eller inte anses ingå i riksnormen, då tittar vi på olika utredningsfrågor. Mm. Vilket behov finns det? Är behovet skäligt? Kan man tillgodose behovet på annat sätt? Och det finns ganska lite, det vi pratade förut med rättspraxis, alltså domar i frågan. Det är väldigt få sådana domar som finns. Jag hittade en från 86 och en från 2001. Och den 2001, där fick man avslag. Först från socialtjänsten. Dåvarande, det som heter länsrätten, som nu är förvaltningsrätten. De biföll klientens överklagan, som fick pengar. Mm. Sen avslog kammarrätten till slut. Och det kan man säga är näst sista instansen. Och det man tittade på då var ju planeringsansvaret. Att personen visste att man skulle behöva köpa en kjol. Och därför skulle man lägga undan en klädnorm varje månad.
Mm.
Men det ska sägas är ju att minoriteters rättigheter har stärkt sedan dess. Lagstiftningen ser lite olika ut på socialt arbete. Och att domen i sig inte resonerar kring behoven och kulturella aspekterna av kjolen. Men utifrån det, så i dagsläget, så lutar det åt eventuellt avslag. Man får kolla på individuella behov som finns såklart. Alltid individuell bedömning.
Mm.
Hur ser det ut för just dig? Kolla barnperspektivet, kolla liksom rättighetsperspektiven. Och om det blir avslag så ska man absolut överklaga.
Mm.
För att det behövs mer praxis och mer kunskap om det här.
Mm.
Och man kan ta hjälp då av vem man vill. Man kan skriva en själv, man kan ta hjälp av en intresseförening, man kan ta hjälp av vem som helst för att skriva en ordentligt bra överklagan.
Mm.
Så man kan pröva det uppåt i systemet för att se hur tänker man.
Ja, det vore ju jättespännande, ja, tänker jag.
Och sen kan man tänka sig om att det kanske behövs möjlighet att söka bidrag till den, men det kanske ligger någon annanstans än försörjningsstöd. Det kan vara så också. Det är också tanken som man kan tänka att det kanske inte är försörjningsstöd, men någon annanstans kanske man borde kunna söka. Det var Finland nämndes att man kanske kan söka bidrag för det. Och frågan är vem ska ha det bidraget i så fall. För det är mycket pengar. Vilket talar för och emot att få försörjningsstöd till det. För att det försvårar ju möjligheten att spara till det själv. Men samtidigt så är det mycket pengar. Och låginkomsttagare på orten som kanske också behöver en finsk-romsk kjol kan inte söka för det.
Mm.
Hur tänker man där med liksom? Så det är en svår fråga, intressant fråga med många olika trådar. Och jag tycker absolut att om man lyssnar på det här och vill och har försörjningsstöd, testa och sök.
Mm.
Får du avslag, överklaga, tycker jag.
Det är verkligen en jätteintressant fråga som borde lyftas också just utifrån att lagstiftningen har förändrats sedan den senast prövades.
Mm. Och man kan ju säga att det är en intressant krock som sker i och med att lagstiftarens intentioner, som du sa, är ju kortvarigt biståndsbehov. Trenden under många år har varit att du har att det är färre som söker, men fler har det längre tid.
Okay.
Så det är liksom en krock i vad som är skälet under 3 månader.
Ja.
Kanske inte är skälet om du har försörjningsstöd i 1 år eller 2 år.
Nej.
Och där skulle man behöva liksom lite mer utmana lagstiftningen.
Mm.
Och då kan man testa söka för saken.
Mm.
Jag kan också bara tillägga på kort sikt att man kan ju också ansöka om stiftelser och fondmedel för utgifter som inte ingår i försörjningsstöd.
Mm.
Och om vi ser att man säger att man har ansökt om stiftelsepengar för att köpa cyklar till barnen till exempel. Det är ingenting vi beviljar bistånd för.
Mm.
Och så länge vi kan se att det är den här stiftelsen som har betalat ut det och det är till det här ändamålet, då räknar inte vi med det som inkomst.
Det är en jättebra grej att veta om.
Mm. Mm. Så att det kan man ju alltid testa, att ansöka om stiftelsemedel för det här.
Och den öppnar ju, jag tror 1 april öppnar ansökningsprocessen inför, då får pengarna i december tyvärr, ganska långt fram.
Mm.
Men Stockholms stads hemsida har ju att man kan söka stiftelser. Mm. Och de som är behovsprövade från Stockholms stad tar vi i regel inte med som inkomst när det uppstalas sen i december brukar
det
vara.
Det här avsnittet kommer sändas den 15 april.
Ja, man hinner söka då.
Underbart.
Man hör det här. Gå in direkt bara på och skriv. Ja. Ganska lätt. Du skriver en ansökningsblankett och sen bedömer en arbetsgrupp då matchar mot olika typer av stiftelser och fonder. Mm. Så du behöver inte kunna namnet själv, utan okay. du bara skriver en ansökan, skickar in och sen hjälper de dig att hitta rätt fond och stiftelse, om du får pengar.
Men spara kopia på din ansökan och se till att du får underlag på var utbetalningen kommer ifrån.
Och prata
så att
med
man kan styrka det. Och prata med din socialsekreterare.
Exakt.
Viktigt.
Bra. Ska det få vara de avslutande orden kanske?
Vi kan prata länge som helst om det här, men vi måste väl...
Ja, vi kan fixa en veckas lång seminarium.
Exakt. Exakt.
Ja, vi kanske får starta en podd bara för ekonomisk bistånd.
Ja, tack.
Ja, tack gärna.
Ja.
Ja, underbart. Jag vill, innan vi avslutar, så vill jag först och främst tacka er två, Hjalte och Fanny, för att ni har tagit er tiden att komma hit.
Det var jättekul.
Ja, men vad fint. Ni har verkligen bidragit med mycket kunskap och nya lärdomar.
Mm.
Men om vi återgår lite till själva projektet, Ramona. Vad är det egentligen som händer i närtid där?
Ja, vi har studiebesök i budget och skuld och utbildning i stadens arbete med nationella minoritet.
Gud, vad spännande. Det låter ju jätteroligt.
Ja, det är det. Men vad har vi att vänta i nästa poddavsnitt?
Ja, alltså det går ju lite i linje med studiebesöket där. Vi kommer ha två gäster från Skarpnäck stadsdelsförvaltning som är budget- och skuldrådgivare. Och det avsnittet kommer komma ut 15 maj. Så inför det så skicka gärna in frågor om budget- och skuldrådgivning. Det kan vara allt från hur man gör en bra budget, vad händer ifall jag har skulder och vad kan jag få för stöd?
Mm. Ja, och hur kan man komma i kontakt med oss då?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi har en funktionsbrevlåda som man jättegärna kan få kontakta oss via. Och den lyder följande. funktionsbrevlada.sof.dialogens.brygga@stockholm.se. Jag tar det igen. funktionsbrevlada.sof.dialogens.brygga@stockholm.se. Men jättefint. Än en gång tack för
tack
att ni var
mycket.
Med, Hjalte och Fanny.
Tack ska ni ha att ni kom.
Och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs den 15 maj. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!